God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, nu är vi tillbaka igen med nya delar i bibelförklaring. Och vi ska avsluta apostlagärningarna och det är del 44. Och därefter så kommer Thessalonikerbrevet. Så här kommer då Håkan Sundliden med apostlagärningarna del 44.
Då ska vi börja bibelförklaringen då, där vi avslutar det 17 kapitlet i apostlärningarna och så tar vi en bit här in i 18 kapitlet. Vi får se hur långt vi hinner. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi har tillgång till ditt ord. Att vi har också den tron att det här är, verkligen är ditt ord. Att det är en helig skrift som vi har framför oss, så att när vi studerar den får vi tro att du verkar genom ditt ord i våra sammanhang, i våra liv. Vi överlåter den här stunden till dig och ber att du ska ta oss djupare in i ditt ord och djupare in i din heliga ande. Så vi blir helt uppfyllda, både till ande, själ och kropp. Vi överlåter den här stunden åt dig. Amen. Nu är det något konstigt här. Nu ska vi se. Nu tror jag klockan ska fungera. Då så har vi apostlärningen 17. Det handlar ju om Paulus andra missionsresa. Och han har nu varit i Aten och han har hållit sitt tal där på Areopagen, det berömda talet. Och vi har gått igenom det ganska så noggrant. Men jag vill minnas att vi slutade i vers 31. Och där sa vi en del saker som jag inte behöver upprepa. Men kanske bara påminna om det som står där också i vers 31. Att han har erbjudit tron åt alla. Och så åt alla människor. För det som är själva poängen med Paulus, eller det som blir tydligt när Paulus predikar för hedningarna, de som inte har några förkunskaper om Israels Gud och inte har läst skrifterna och inte har någon judisk tradition i sina hem, vet ingenting. Det verkar ändå på Paulus och på hans predikan till Areopagen att han utgår ifrån att varje människa lever i Gud. Det står ju så också när han citerar en av deras egna skalder där i vers 28. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt. Vi är hans släkt. Alltså alla människor. Och vers 29. Är vi nu av Guds släkt, bör vi och så vidare. Så det är tydligt så att Paulus tänker sig att alla människor är sökare. Och egentligen mer än så. Därför att alla människor, och det här tror jag är viktigt för oss att och så att den bilden är klar för oss när det gäller vår missionssituation och hur det ser ut i vårt land, att alla människor lever i Gud, alla människor är sökare och alla människor är på något sätt delaktiga av Gud. Jag undrar om inte vi kristna, inte minst då vi förkunnare förstås, har gjort ett grundfel ifall vi har gett människorna intrycket utav att de inte har Gud, utan det är bara vi som har Gud. Jag vet att Paulus säger i Efesierbrevet, jag brukar själv citera det, jag talar om människorna, de är utan Gud och utan hopp i världen. Ja, man är utan Gud i den med att man inte har någon relation kanske med Gud som är levande gjord genom Jesus Kristus. Och det har vi inte per av naturen så att säga. Men det finns någonting hos varje människa. Alltså varje människa är skapad till Guds avbild. Och det här ska vi inte ta ifrån någon människa. Jag vet att gnostikerna, de tänkte så på den här tiden. Och så tänker man ju fortfarande in i New Age som är en ny variant på gnosticismen. De tänkte sig att inom varje människa så finns det en gudagnista. Och det kunde man citera också på den här tiden, kunde man citera ifrån Gamla testamentet där det står att vi alla skapade till Guds avbild. Det står till med på ett ställe i Psaltaren att människor i allmänhet är gudar. Då får man väl förstå det som mera bildligt menat. Och det står också gudar med litet g, så att vi ska inte liksom blanda ihop korten för mycket. Men det som är viktigt för mig, det är att vi ska förstå att vi är skapade av Guds avbild och vi hör ihop med Gud. Det är det som är själva anknytningspunkten. Och om då människor som har tagit emot Kristus eller upptäckt Kristus berättar det här för sina vänner som säger sig inte tro på Gud, så finns det en anknytningspunkt. För att om vi berättar våran livshistoria och vi berättar hur vi har lärt känna Kristus, då lyssnar människor. Och är det så att de slår dig ifrån sig eller inte vill tro och säger att jag tror inte på Gud eller så, så tror jag inte du ska ta det så att säga för deras sista ord. Utan det här ligger djupt förankrat hos oss människor. När vi kommer till första Thessalonikerbrevet, det vill säga nästa tisdag, då ska vi börja med första Thessalonikerbrevet. Då kommer vi att ta upp en vers. Det är visserligen i slutet på första Thessalonikerbrevet, jag tror det är femte kapitlet. Det är fem kapitel, 23 versen, där Paulus i sin slutönskan säger så här: må fridens Gud helga hela er varelse. Hela er varelse. Till ande, själ och kropp. Ande, själ och kropp. Så att människan är både kroppslig och själslig och andlig. Och man kan tala om att vi är döda i vårt andliga tillstånd. Att det är andlig död som präglar oss. Men det är också en sorts andlighet. Att vi behöver väckas till liv, födas på nytt. Att vår relation till Gud behöver tändas. Att vi behöver, ja, hur man nu uttrycker det. Men det finns där. Det finns en andlig dimension hos varje människa. Och jag är ganska övertygad om att det som hör till en av välsignelserna med att ha blivit en kristen, det är att man på ett särskilt sätt har tillgång till den här andliga dimensionen. Vi kan så att säga leva inte bara så som kroppen säger eller som själen säger och vad kulturen tycker och vad jag själv har funderat ut, utan det finns en dimension hos oss som har väckts till liv och som är ett verklig gemenskap med Gud genom den heliga ande. Och det är väl det här som Paulus adresserar, har jag en känsla utav. Och som sedan förverkligas i den kristna tron. Jag tycker du ska lägga märke till också där i vers 31 att det står så här. Vi ska alltså återkomma till det med ande, själ och kropp. När vi kommer till nästa tisdag eller första Thessalonikerbrevet. För jag tror vi ska ta det till och med. Vi ska inte vänta till första Tess 5:23 utan vi ska ta det i början. För vi har inte talat någonting om synen på oss människor. Men den är ganska viktig. Och ha klar för sig den bibliska synen på människan. För det ger många förklaringar till att Paulus kan uttrycka sig som han gör med jämna mellanrum. Så det ska vi återkomma till. Nåja, så står det här då att han har bestämt att erbjuda tron åt alla. Och nu tittar jag efter en vers här där det ska stå att vi ska väckas till liv. Men det var inte här det. Var hade jag det då? Eller var det olika översättningar? Jag ska låta det vara osagt. Men det jag ville säga i alla fall då. Det var att vi ska väckas till liv. Därför att det kristna livet är ett liv. Alltså att bli en kristen kan inte reduceras till att. Till en ny etik. Man brukar tala om den kristna etiken. Och förvisso finns det en kristen etik. Men den kristna etiken gör inte att vi blir kristna. Man kan tala om en ny livsstil. Man kan tala om att vi börjar läsa Bibeln. Eller något annat kännetecken. Men hemligheten bakom de här kännetecknen. Det är ju att vi har fått ett nytt liv. Att vår ande så att säga har fötts på nytt. Att relationen med Gud är upprättad. Så det Paulus har att erbjuda de här atenarna på Areopagen, det är inte en ny filosofi eller en ny religion eller en ny etik eller några utstuderade filosofiska förklaringar på världen, utan det han har att erbjuda, det är ett nytt liv. Därför att när människor får klart för sig vem Jesus Kristus är, Och att Gud har bestämt om oss att vi ska formas till Jesu Kristi lärjungar. När det blir klart för en människa, då förvandlas den människans liv. Nu ska vi se här då vad det här ger för resultat, den här predikan. Då läser vi vers 32. När de hörde Paulus tala om uppståndelsen från de döda började några håna honom. Men andra sa, vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Därmed lämnade Paulus dem. Men några män slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysos som var medlem av Areopagen. Och en kvinna som hette Damaris och några till. Han har ju haft några predikningar tidigare, Paulus, i apostlagärningarna som vi har tittat på. På samma punkt varje gång blir han avbruten. Nämligen när han börjar tala om uppståndelse från de döda och de följder som det får för oss människor. Nämligen omvändelsen till honom som har uppstått från de döda. Där blir han avbruten. Och det kan man ju förstå, därför att det är ju oerhört radikalt och omvälvande. Kanske svårt att ta till sig till en början. Och lätt att göra motstånd emot, att reagera emot. Som de gör här också. Men samtidigt så vill de höra honom tala om det någon mer gång. Och här är ju inte något resultat att skryta med. Så att man har till och med frågat sig varför det här finns med, det här talet på Areopagen. Men som jag har sagt tidigare, att det viktiga med det här talet är nog att visa att Paulus faktiskt har varit i Aten. Det var ju filosofernas högborg på den här tiden. Så man kan inte gå förbi atenarna och Aten. Och det gjorde inte Paulus heller. Och där fanns en man som hette Dionysos. Och de här Dionysos och Damaris, de är inte omnämnda någon annanstans i Bibeln. Men legenden säger att Dionysos blev den första biskopen i Aten. Alltså den första föreståndaren. Att det faktiskt uppstod en församling här i Aten. Och att Dionysos blev ledare för den. Så det var väl som sagt inte så märkvärt resultat. Förresten, den här, jag tänkte på det i vers 28. Jag glömde bort att säga det just då. Men det här citatet, ty honom är det vi lever, rör oss och är till. Det är vi, som också en av era egna skalder har sagt. Det visar också att anknytningspunkten här som Paulus har, dels att människor är sökare. Han kan alltså tala till vilka som helst, även till de som inte vet någonting om Gud eller som inte har något hopp. Men så använder han sig av den tidens kultur. För han citerar här en av deras egna skalder som de kände till. Ungefär som om det skulle komma någon främmande missionär hit till Värnamo och börja tala till oss och börja citera Carl Michael Bellman eller Evert Taube eller någon annan. Då skulle vi liksom lyssna och kan du honom och sådär, va. Så att han är väldigt kulturellt medveten och det finns en väldigt låg tröskel. Och evangeliet är sånt. Så att det kan hitta vägar i alla kulturer. Han citerar förresten, den här som han citerar här var en grekisk skald som heter Aratus. Och som levde på 300-talet före Kristus. Och den här Aratus som är citerad där i vers 28. Han har bara skrivit ett enda verk. En diktsamling som hette Phainomena. Och hör och häpna, den finns översatt till svenska så den kan du låna på biblioteket om du vill. Det är rätt häftigt tycker jag. Sen har Paulus citerat några sådana här grekiska skallar på några andra ställen. Jag ska bara visa er. Första Korintherbrevet 15. Där citerar han i vers 33 en annan skald som också är från 300-talet före Kristus, också i Grekland. Den skalden heter Menander. Om de döda inte uppstår, och så kommer citatet, låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Det är inte något bibelord, utan det är den här Menander som har skaldat om det där. Men Paulus drar sig inte för att använda det. Inte ens när han här undervisar om de dödas uppståndelse. Så det finns en väldigt närgången, så att säga, anknytning. Också kulturellt. Titus 1:2 har jag skrivit med. Där citerar han. Där ser man ju knappt att det är något citat, men jag har i alla fall skrivit det, om jag nu har skrivit rätt. Jag hoppar över det tills vidare då. Men han alltså citerar de här grekiska skalderna vid olika tillfällen. Och det är väl kanske någonting som vi behöver tänka på också, att inte bara när vi predikar utifrån Bibeln. För den yngre generationen, inte minst, de har ju ingen aning om vad som står i Bibeln. Det måste kunna hitta anknytningar till de som inte kan någonting i Bibeln, och de måste ändå kunna begripa vad det är vi talar om. Jag undrar om inte en sån där rörelse som New Age har hittat vägar där. Visserligen lite, jag kan inte så mycket om det där, men de är ju lite mystiska i hela sin framtid, väldigt andliga så att säga, men det appellerar ändå till människor. Och det här måste ju vi bli mycket, mycket bättre på som kristna och som kristen gemenskap. Och det är klart, ska vi vara riktigt trovärdiga så måste vi kunna uttrycka oss också på ett sätt så att folk begriper det. Nåja, nu ska vi gå till 18 kapitlet, och innan den här stunden är slut här så måste vi hinna till och med 18:11. Sen får vi se om vi hinner ytterligare lite längre. Därför att i 18:1 till 18:11, där lämnar nu Paulus Aten och så kommer han till Korint. Och där i Korint stannar han, som ni ser i vers 11, 1 år och 6 månader, 1,5 år. Så hela det här avsnittet från vers 1 till 11, det är inte så långt, utspelar sig under 1,5 år. Då kan ni förstå att det är väldigt mycket som inte är nedskrivet. Kanske man ska ta med vers 12 till och med 17 också. En händelse som inträffar förmodligen i slutet på Paulus tid i Korint, när han ställs inför Gallios domstol. Vi ska komma tillbaka till det. Men om vi tar det här första avsnittet nu då, verserna 1 till och med 11, så kan man läsa det lämpligast kanske i 4 stycken delar. Därför att den första delen här då, verserna 1 till och med 4, det är mera som inledande händelser. Han kommer dit, det finns en anknytning till platsen, han träffar Aquila och Priscilla. Sen kommer andra delen, vers 5 till och med 8, som är en uppgörelse med judarna på platsen. Och det är 4 versar där. Och den konfrontationen har vi ju läst om, att han hade inte bara i Aten utan också i Thessaloniki och Berea och lite överallt. Så när han kom till Europa så fick han ju det här motståndet. Och sen i vers 9 till och med 11, där får Paulus en syn som också ska återkomma till. Och det fjärde, det är egentligen då vers 12 till och med 17, för det hör också till hans vistelse i Korint. Men vi får väl ta en bit i taget där. Jag tror att jag tycker jag känner igen det här. Om jag inte sa det förra gången, försökte tala om för i kartan att Aten, vet vi var det ligger, och det var en stad vid den här tiden med kanske 10 000 invånare. Men däremot Korint, som inte ligger så långt därifrån, så var Korint den stora staden, som kanske hade 200 000 invånare. Så det var där som det var det stora. Och att Korint var så i centrum, det kan man förstå av att, alltså, staden Korint har liksom 2 storhetsperioder. Först den grekiska perioden som sträcker sig någonstans från 300-talet fram till 44 före Kristus. I slutet på den var så jämna staden i princip med marken. Och så kommer den romerska perioden, så det romarna gör Korint till en provinsstad, till en huvudstad i Akaja. Och den staden ligger så beläget så att den har en hamn på östra sidan och en hamn på västra sidan. Den ligger precis på ett näs som förbinder Peloponnesos och Grekland. Och så ligger Korint där mitt i näset. Så man hade hamnar åt båda hållen. Så det var väldigt strategiskt. Och landvägen så gick via Ignatia, den stora romerska motorvägen genom hela romarriket. Så det var verkligen centralt placerad. Och här, hit kom då massor med människor från alla håll och kanter. Och alla möjliga tänkbara yrken. Och här blev det en ansamling av människor. Och nu kommer alltså Paulus dit. Och när han kommer dit så träffar han två stycken personer som är nämnda här. Och det är Aquila i vers 2 och Priscilla, hans hustru Priscilla. Och de där kommer vi att möta lite senare. Då är det bara så här att de hade nyligen kommit från Italien tillsammans med massor med andra människor för den delen också. Kanske av olika skäl. Men Aquila och Priscilla kom dit därför att de fick lämna Rom, som det står också. Därför att kejsar Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Så de var utvisade från Rom. Och vi vet när det här hände, för det finns en historieskrivare som heter Svetonius som berättar om den här händelsen. Alltså det är ju inte nytestamentligt material, utan det är ett profant material, historiematerial. Han berättar om detta och det utspelar sig år 49. Så här har vi plötsligt en väldigt viktig tidpunkt som talar om för oss precis var vi befinner oss i historien. År 49 så visade kejsar Claudius ut judarna från Rom. Och att han gjorde det berodde på att det var... Ja, han uppfattade den judiska befolkningen i Rom som bråkmakare. Och bråket gällde en viss Christos, står det. Alltså Christos. Det handlar om Kristus. Så förmodligen var det så, fast vi inte har läst om det, nu har vi gått igenom det kronologiskt i apostlärningar och vi har inte sett att det har bildats någon församling i Rom. Men det har det faktiskt gjort. Och den här Aquila, han kom ifrån Pontus, står det i vers 2. Och på pingstdagen så räknas det upp att det hade kommit människor till Jerusalem för att fira. Och då räknas det upp att det hade kommit folk från Pontus. Så att man kan tänka sig att den här Aquila som var från Pontus i Mindre Asien hade kommit till Rom för att fira pingsten på pingstdagen. Utan att ha någon koll på det här med kristen tro och sånt. Sen är han med om pingstdagen. Han kan mycket väl vara en av de här 3000 som har kommit till tro på pingstdagen. Och så återvänder han. Och hur det nu är så hamnar han i Rom tillsammans med många andra kristna. Och här uppstår en församling. För att det är tydligen så att redan på 40-talet efter Kristus så är alltså den kristna rörelsen så stark i Rom så att kejsar Claudius tycker att han måste utvisa judarna från Rom. För det är för hett helt enkelt. Nu kan det ju finnas många andra skäl till att han utvisar judarna också. Det kan vara antisemitiska skäl. Det kan vara att han vill ha syndabockar för att det var inte så lätt för de där kejsarna i Rom överhuvudtaget. Eller det kan vara precis som Svetonius säger. Att, och det var väl förmodligen då det officiella skälet. Att det var mycket bråk och stridigheter och diskussioner som delade befolkningen för och emot Kristus. Så här vet vi alltså. Här vet vi att Aquila och Priscilla har fått lämna Rom år 49. Och de hade nyligen kommit från Italien till Korint. Och nu kommer Paulus till Korint. Och eftersom jag ska återkomma till den här dateringen sen innan den här timmen är slut. För det finns ett annat kronologiskt datum, nämligen Gallio, landshövdingen Gallio. Honom har vi också kronologiska data på. Så jag ska återkomma till det när vi kommer dit. Därför att det är ju under den här tiden som första Thessalonikerbrevet skrivs. Och ni vet, när man skriver först, eller när man ska studera första Thessalonikerbrevet eller de andra breven, så är det en av huvudfrågorna: när skrevs det här? I vilken situation skrevs det? Och så vidare. Hur såg omständigheterna ut? Och det vet vi väldigt väl när det gäller första Thessalonikerbrevet. Det är skrivet år 50. Vi vet det. Och det vet vi därför att de här Aquila och Priscilla, de kommer alltså år 49. Däremot, det vi inte vet med exakthet, det är ju när år 49 de kommer. De kan ju ha kommit i slutet på år 49. Vi vet inte när Paulus kom, om Paulus kom i slutet på år 49, så att Paulus kommer strax efter Aquila och Priscilla, eller om Paulus kommer i år 50, så vi vet inte riktigt. Om vi ska räkna ett år och sex månader, som vi ska göra när vi kommer till vers 11, så vet vi inte riktigt om vi ska räkna det från år 49 eller från år 50. Och det kan ju slå på veckor eller dagar om det är så, va. Men närmare så, mycket närmare så kan man inte komma. Det vi däremot vet när vi kommer till den här Gallio, det är att han tillträdde sin tjänst 1 juli år 51. Möjligtvis lite före 1 juli, att han installeras lite före. Så den händelsen, och den vet vi ju inte om den inträffade i slutet på de där 1,5 åren som Paulus var där, eller om det var i början, för vi vet inte exakt när han kom. Men eftersom det står upp, eftersom Lukas har lagt upp berättelsen som har lagt upp den, så tycker jag man kan nästan i vers 11 begripa att Paulus stannade där 1 år och 6 månader och undervisade dem i Guds ord. Och sen då kan man ju förstå vers 12 till och med 17 som någonting som inträffade på slutet. Eller nästan som ett tillägg. Alltså förmodligen år 51. Han satt, dessutom är det så här att den här Gallio, han satt bara ett år på sin landshövdingspost. Från 1 juli 51 till 30 juni 52. Och det här är från profana källor. Så någon gång innan sista juni 52 och någon gång innan juni 52 och efter 49, 50-51 är första Thessalonikerbrevet skrivet. Man får bara bestämma sig och för en god gissning. Andra Thessalonikerbrevet är skrivet, förmodligen kan vara skrivet under samma tid, alltså där i vers 11. Han stannar 1 år och 6 månader. Då kan både första och andra Thessalonikerbrevet vara skrivet. Men det andra är skrivet efter det första. Det kan man också se på innehållet och så. Så det är därför som vi kommer göra ett avbrott här i apostlärningarna och läsa första och andra Thessalonikerbrevet. Nåja, vi går tillbaka till verserna 1 till och med 4. Då när han kommer till Korint så träffar han alltså Aquila och Priscilla. Och det låg nära till hans, dels som det står här, eftersom de hade samma yrke i vers 3. Han stannade hos dem, han kanske till och med bodde hos dem, vad jag förstår. Stannade hos dem och arbetade hos dem. Och han kan ju ha sökt sig till dem inte bara därför att de var tältmakare båda två, utan de var ju kristna dessutom. Så det finns kristna i Korint som han knyter an till. Och sen står det i vers 4 om Paulus att han varje sabbat förde samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. Så det här gör han, om jag säger så, på sin fritid, för han jobbar ju som tältmakare. Men på sabbaten så är han och berättar för dem om Jesus. Och då är det så här, det här är inte att spela ut någonting emot varandra, men det står på ett annat sätt i en annan översättning. Jag tror inte vi har den översättningen, utan det är bara en västlig läsart. Det finns ju många olika läsarter på grekiskan, och så väljer man ju då ut den bästa. Och de stämmer ju i regel överens, men på några punkter ibland kan det avvika. Och i vers 4 så står det så här i en västlig, i en annan västlig textart. Varje sabbat insatte han Herrens Jesu namn i synagogan och övertygade både judar och greker. Insatte han Herrens Jesu namn. Nu menar jag inte att det skulle stått så istället. Därför att förmodligen så är den läsarten sekundär i förhållande till den här. Så det här är nog den bästa. Men det säger ändå någonting om hur Paulus gick tillväga. Därför att förmodligen var det som så när han kom till synagogan. Han har ju varit i synagogorna tidigare i Thessaloniki och Berea och vad det nu är för plats han har varit i, va. Och på samma, ni kan titta i kapitel 17, vers 2. Där i Thessaloniki då, till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna, alltså gamla testamentet, och förklarade och visade att Jesus måste lida och dö och så vidare. Så det han gjorde förmodligen var att han insatte Herrens Jesu namn i gamla testamentet. Ni vet, när Jesus var på väg från, gick till med Emmauslärjungarna, så står det att han började gå igenom skrifterna från första Mosebok till och med profeterna. Och då blev deras hjärtan brinnande. Paulus gjorde på samma sätt. Han hade gamla testamentet, eller skrifterna som de kallar dem. De säger inte gamla testamentet, gör de inte ens i våra dagar. Men ni förstår vad jag menar. Då hade de gamla testamentets läsningar. Och så diskuterade man då, gick man igenom första Mosebok och andra Mosebok. Och överallt det Paulus kunde satte han in Jesus. Det här handlar om Jesus. Och det kunde han göra från första kapitlet och första versen i första Mosebok. För det står ju, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och på grekiska så heter det, så kan det också översättas, genom begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och begynnelsen, det är ju Jesus Kristus. Och då har Paulus sagt det. Gud är A och O. Han är begynnelsen och änden, står det i Uppenbarelseboken. Skrifterna, när det står i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, det betyder, säger Paulus, genom Jesus Kristus skapade Gud himmel och jord. Genom sitt ord. Och det är detta ord som sedan blir människa. Det är klart att de måste ha varit fascinerade när han gick igenom. Och så här, vet jag är ganska övertygad om att det går, ja, i princip så skulle han säkert kunna lägga ut om Jesus Kristus i varenda kapitel. Och så står det så här i första Moseboks första kapitel, vers 26, det står att han skapade människorna till sin avbild. Då skulle Paulus ha sagt så här, det handlar om Jesus Kristus. För Jesus Kristus är den enda Gudens sanne avbild, som det står i något av breven. Så alla människor är skapade till Guds avbild. Det betyder att alla människor är skapade att bli sådana som Jesus är. För Jesus är vårt föredöme. Ja, de lyssnade. Och judar och greker lät sig övertygas. Och så gick han igenom, inte bara om Jesu födelse och liv och leven, utan framförallt om hans död förstås. Hans lidande och hans död, och vad som var meningen med detta. Att han är lammet som slaktades och blodet som ströks på dörrposterna och blev så att säga befrielsen, räddningen ut i Egypten. Ja, det handlar om Jesus. Han är Guds lamm, och så predikar han om det. Så den där sekundära läsarten säger någonting, tror jag mig veta, om hans pedagogik. Han satte in Herrens Jesu namn i skrifterna. Egentligen skulle vi göra på samma sätt. Vi får väl göra som så när vi har gått igenom Nya testamentet. Då går vi igenom Gamla testamentet och så sätter vi in Herren Jesu namn, vers för vers. Ja, vi lär nog inte hinna med det. Men hade vi varit på den här tiden så hade Paulus, han gjorde så. Han kanske inte tog varje kapitel och vers, men han jobbade på det sättet. Jag tänker också på när det står så här då i våran läsart, att han förde samtal med dem. Det är också rätt spännande. Och det står på något annat ställe i Apostlagärningarna att de samlades och rannsakade skrifterna för att se om det förhöll sig på det sättet som det stod i skrifterna. Det finns någonting inom fackspråket som heter homilia. Jag vet inte om ni känner igen det ordet. Homilia betyder att det finns en liten grupp, 8-10 personer, som samtalar om skrifterna. Med syftet att liksom lära sig någonting av det och att kunna tillämpa det i sitt eget liv och så vidare. Och då för man sådana här samtal. Och det var väl tydligen vad han gjorde här. Det heter homilia på grekiska. Och ordet homilia har lett till någonting som heter homiletik. Och homiletik ingår i alla prästutbildningar. Homiletik betyder predikokonst. Men om homilia eller homiletik betyder predikan i vår dag, så ser ni vilken betydelseförskjutning som har ägt rum. Från det att de var en gemenskap som studerade ordet och som samtalade med varandra. Och så har det glidit iväg så att nu är det någon som står där uppe och predikar för andra. Det är ju nästan så två väsensskilda saker. Att stå i predikstolen och predika, det fanns inte på Nya Testamentets tid. Men jag tror att vi kan få tillbaka, vi behöver inte polemisera i onödan mot predikstolen, särskilt inte eftersom jag själv står där, men vi behöver få tillbaka den här dimensionen där man samtalar med varandra. Och tanken från början med de här bibelförklaringarna var ju att vi skulle ha, att jag skulle få ha en genomgång på det här sättet och sen efteråt så skulle vi samtala om vad det betyder. Det visade sig ju ganska snart att efter en timme så är det ganska fullt hos åhörarna och hos mig också, så att man är inte så pigg på att fortsätta. Man skulle, i sådana fall skulle man dra ner det här till en halvtimme och sen prata den andra halvtimmen. Men så är det ju inte nu i alla fall. Men här förde han samtal i synagogan och så satte de in Herren Jesu namn. Sen så läser vi då från vers 5 till och med 8. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sa till dem: ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Och han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Krispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. Så här ser ni i vers 5 att Silas och Timoteus kommer från Makedonien. De hade ju varit kvar uppe i, ja, vad var de stannade kvar? Var det Thessaloniki, vill jag minnas? Ja, det har vi tittat på tidigare. Jag kommer inte ihåg alla detaljerna här, men jag tror att de var kvar uppe i Thessaloniki. Eller var de med till och med till Berea? Det var där de stannade kvar. Efter Thessaloniki var det Berea, och där fick han ju då fly Paulus. Så flydde han ju ner till Aten, och då var Silas och Timoteus inte med. Så de var kvar där. Och så kom han till Aten och så kom han till Korint. Men så småningom då så kommer Silas och Timoteus efter. Och när de kommer ner, då har de med sig gåvor. Hur kan vi veta det? Jo, men det kan vi nog veta från första Thessalonikerbrevet när vi läser det sen. Och då hade de med sig så pass mycket gåvor, så mycket underhåll, så att Paulus, precis som det står här i femte versen, kunde ägna sig helt åt att predika Guds ord. Han behövde inte längre arbeta hela dagarna med att göra tält och som tältmakare och försörja sig själv. Utan han frigjordes för att föra de här samtalen med judarna. Men det var ju inte så framgångsrikt. Det står att de gick emot honom i vers 6. Och jag förvånar mig inte över det, därför att detta med att Jesus är insatt i skrifterna, att både genom begynnelsen skapades Gud himmel och jord, till hans avbild är vi skapade. Alltså att om detta är Jesus Kristus, han från Nasaret som gick och predikade, om det är samma person, så det är klart att det är oerhört omvälvande. Det är ju så radikalt som det bara kan bli. Lägg märke till att det inte är någon motsättning. För det skulle ju kunna vara så. Vi tror ju att det är så som Paulus säger. Att Gud skapade genom Jesus Kristus. Att Jesus Kristus är vårt föredöme. Att vi är hans lärjungar. Vi tror att det är så. Men det är ju också så omvälvande. Det är ju en revolution i våra liv. Så jag kan förstå att de kände sig hotade. Därför att hela den judiska traditionen kommer ju i ett annat ljus om det är så att Jesus är så i centrum som Paulus säger. Om det är så avgörande det som Jesus har sagt och gjort, ja, då måste allting omprövas och sättas in under Jesu Kristi förkunnelse. Och det här gäller ju i vår dag, i vår tid också. Jag har en känsla av att mycket av den kristna tron i vårt land, vi brukar tala om att den är sekulariserad och att människor slutar att tro på Gud och så vidare. Men du vet, den här radikala tron, det här revolutionerande, att allting skulle relateras till Jesus Kristus, det finns ju inte ens i de kristna sammanhangen, vågar jag påstå. Utan det, där har vi, det har glidit iväg, så att det är tvärtom. Vi har våra verksamheter, så ska Jesus anpassas till oss. Eller så ska Gud välsigna det som vi har hittat på. Men så tänkte man ju inte på den här tiden. Det här var ju oerhört mycket mer radikalt. Det var precis tvärtom. Det var vi som fick anpassa oss till evangeliets budskap till 100%. Det händer ibland att människor tycker att det jag säger när jag talar i de här termerna, att ja, det låter så hårt och det är så många som inte kan det. Och så, jag kommer ihåg, det var en som sa till mig, ja men Håkan, jag tror inte att Gud kräver mera utav oss än vad vi kan klara av och så vidare. Ja, jag kan förstå det. Det låter också så fint. Problemet är bara att det inte är sant. Nej, för Gud kräver allt utav oss. Ni ska vara fullkomliga som er fader i himmelen är fullkomlig. Ni ska vara heliga så som jag är helig. Det är vad Gud kräver, om nu kräver det rätt ord i sammanhanget. Ja, då tänker du så här, ja men det är ju omöjligt. Ja, men det är ju det som är själva poängen. Guds krav är omöjliga, ska vara omöjliga. Den enda räddningen som ska finnas, det är han själv. Han själv kan rädda oss i den situationen, ingen annan. Det hör ju till själva evangeliet. Om inte Guds rättmätiga krav på vår fullkomlighet finns där, ja, då behöver vi ju ingen frälsare heller. Behöver vi ingen som hjälper oss. Om det är så att evangeliet bara handlar om att jag ska bli välsignad, jag ska kunna leva mitt liv precis som jag själv vill, och sen ska Gud då komma till mig och så ska han välsigna mig, och det ska byggas liksom ovanpå. Det ska vara någonting som jag lägger till mitt eget liv, ovanpå allt det andra. Och så har det blivit i stor utsträckning. Men då är det ju inte kristendom längre. En av mina bibellärare, Torsten Josefsson då, som kallade mig till att bli studentpräst i Stockholm, han sa så här vid ett tillfälle i en predikan: Jesus har aldrig sagt jag är livets pålägg. Han har sagt jag är livets bröd. Och det är skillnad. Och det har dröjt kvar, va? Man kan tycka det är lite lustigt, va? Men det är ju mitt i prick. Men många vill ha evangeliet som ett pålägg. Det går inte. Du får aldrig sånt fungera. Du måste byta ut, så att säga, ditt eget herravälde emot Jesu Kristi herravälde. Och då blir det radikalt. Ja, de kunde ju inte köpa det förstås. Och det är väl många människor i vår tid som inte kan köpa det heller. Men icke desto mindre. Så här kommer det ju till då en ganska skarp brytning mellan Paulus och de här judarna i Korint. Och så står det att, då säger Paulus så här, när han går därifrån så säger han: ert blod ska komma över era egna huvuden, jag är utan skuld, och så vidare. Det där är ett citat från Jesus naturligtvis. För Jesus sa så i Lukas 9. 5. Och det är ju rätt intressant att det står just i Lukas 9:5, för det är ju Lukas som har skrivit apostlärningen också. Så i Lukas medvetande så är det här tydligen en viktig del i hans berättelse. I Lukas 9:5 där skriver han, och det är Jesus som sänder ut sina lärjungar, och så säger han: men om man inte tar emot er, lämna då den staden och skaka dammet av era fötter. Det ska vittna emot dem. Och i 10:e kapitlet, vers 11. Till och med dammet som har fastnat på våra fötter i er stad stryker vi av för att vittna mot er. Och det här är ju tydligen någonting som Paulus gör därför att Jesus har sagt det. Men då kan man tycka liksom, ja, men kan Jesus verkligen vara så besvärlig? Men det här är ju i sin tur då ett ord ifrån profeten Hesekiel. Kanske ska läsa det också. Hesekiel 33. Ja, det var det där med hans blod kom över oss och våra barn. Det är det som står i Hesekiel 33. Där finns själva, det här är ju sammanhanget, är väl kanske inte helt givet, men där står det i fjärde versen, i slutet på fjärde versen, och ta bort honom, då kommer hans blod över hans eget huvud. Han hörde ljudet från hornet men lät inte varna sig, därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig hade han räddat sitt liv. Så den själva den tanken finns där. Så att när evangeliets förkunnelse når oss, och särskilt i vissa situationer så kan det bli uppenbart för oss, då är det en fråga om liv och död. Det här är inte frågan om att ha någon trevlig religion som man kan ägna sig åt ibland. Det här är fråga om liv och död. Det här är frågan om det som sker i tiden och det som sker i evigheten. Så framställs det. Och det är därför det blir så allvarligt också om man visar bort det, därför att det får ju sådana fruktansvärda följder. Det här följer med också jag tänker i Romarbrevet, där Paulus säger att vi inte ska hämnas, utan att hämnen är Guds egen, alltså det tar ut sig självt på något sätt, och vi ska inte slå tillbaka, utan vi ska istället be för de som gör orätt emot oss, ungefär som Paulus och Stefan, eller förlåt, Jesus och Stefan och Sara, Fader förlåt dem, ty de förstår inte vad de gör. Och så ska det då på det sättet samlas det glödande kol på hans huvud, säger han i Romarbrevet. Och det har jag tänkt på många gånger, särskilt när jag upplever att människor är orättvisa mot mig, eller till och med driver något, för sånt har hänt. Så känner jag att det är väldigt viktigt att jag inte blir likadan. Därför om jag blir likadan, då är jag ju likadan. Jag måste vara annorlunda. Jag måste leva utav evangeliet. Men om jag lever utav evangeliet, då vänder ju det där tillbaka också. Och det blir ju deras egen olycka. Och därför så måste jag också be förböner för dem som behandlar mig illa. Och det här är andliga principer och andliga lagar som vi behöver inte bara förstå, utan som vi behöver leva efter. För det hör till den här hemligheten att kunna vandra i den heliga ande, att kunna vandra i seger. Du kommer aldrig att kunna vandra i seger om du hela tiden blir sårad och försvarar dig och skyller på andra. Det går inte. Vi måste leva på ett annat sätt. Det där ska vi komma in på många gånger framöver. Vi kommer ju att komma in, jag vet inte hur det är just i Thessalonikerbrevet, men i flera av breven så är det ju ganska mycket sån här undervisning om andliga principer och sånt. Här i Apostlagärningarna är ju mer en historisk skildring, eller en teologisk historisk skildring visserligen, men den undervisar inte på det sätt som Paulus gör i breven. Så det ska vi också återkomma till. Och därför så står det här nu också till sist i vers 7 att han går därifrån, och så tar han in hos Titus Justus som är en hedning. Nu går jag till hedningarna, och så går han till en hedning, Titus Justus. En man som fruktade Gud och som förmodligen har blivit kristen där då. Och som hade sitt hus alldeles in till synagogan. Det tycker jag är lite stöddigt faktiskt. Att bli utkörd ifrån synagogan och så ta in i huset bredvid. Men som var väl Paulus. Och så står det också något häpnadsväckande i vers 8. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans oikos, som det står, kom till tro på Herren. Och de döptes. Och det fanns en annan synagoga också i Korint. Där fanns det en synagogföreståndare som hette Sostenes. Om du tittar i vers 17. Alla grep då synagogföreståndare Sostenes och misshandlade honom och så vidare. Så han hade ju ganska stor framgång i Korint, får man säga, på så sätt. Att åtminstone två synagogföreståndare kom till tro och blev kristna. Sen hade han ju, som jag sa, det var ju mycket inflyttat folk i Korint. Så det var ju alla möjliga och omöjliga kulturer representerade. Så den här församlingen som uppstår här i de här verserna, och som Paulus sen skriver sina första och andra Korintsebrevet till. Förmodligen har han skrivit något brev ytterligare, men det ska vi återkomma till. Visar att han hade ju rätt så stora problem att hålla ordning på det här skaran sedan. Så det var en församling som skulle bereda honom både glädje och sorg. Man kan ju tycka, eller man kan tänka sig åtminstone, att det här var rejäla motgångar då när han var tvungen att lämna synagogan. Alltså han kom inte längre i samtalen med judarna, utan han fick gå därifrån och vända sig till hedningarna. Jag vet inte hur nedslagen han var, men nu kommer i vers 9 till och med, eller 9 och 10 rättare sagt, den stora trösten. En natt sa Herren i en syn till Paulus: var inte rädd, utan tala, och tig inte. Jag är med dig, och ingen ska angripa dig och göra dig något ont, ty jag har mycket folk här i staden. Och det här måste ju ha gjort Paulus väldigt, om inte upprymd, alltså så uppbyggd i alla fall, va? Glad. Och ni ser sen också, trots det där som inträffar vid Gallios domstol, vers 12 till och med 17, där de misshandlar Sostenes utan att Gallio bryr sig om det, trots det så står det i vers 18: Paulus stannade i Korint ännu någon tid. Så att Herren var verkligen hos honom och var nära honom. Och då står det här på grekiska att han fick en syn. Det står orama. Och det är ett ord som vi har gått igenom tidigare. För orama är ett ord som betyder syn, vad det nu är för något. Och det betyder uppenbarelse. Och vi gick igenom det här när vi gick igenom Galaterbrevet. För där står det att Paulus hade fått hela evangeliet genom en orama, genom syn från Herren Jesus Kristus. Och det här ordet orama förekommer på flera ställen i Nya Testamentet. Men det är alltså en syn, en inre syn. Du har det i ordet försvenskat i panorama. Pan betyder ju helhet. Pan och så orama. Det är samma ord. Så panorama, det är en syn över helheten. Men det är i förlängningen det. Här står det orama. Och orama är alltså en uppenbarelse, en syn, en förståelse som man får i vaket tillstånd. Det är alltså inte en dröm. Vi kan visa på de ställen som vi har haft tidigare. Om vi tittar i kapitel 7, alltså där Apostlagärningarna 7:31. Där berättar Stefanus om Moses. Och i vers 31: Moses förundrade sig över synen han såg den brinnande busken. Det var ju vaket tillstånd. Han var ute och höll reda på fåren, men så fick han den här synen, den horama. I kapitel 9, vers 10, där står det efter, i samband med att Paulus då blir omvänd, blir en kristen. Då står det: i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn, en orama. Så att också här är det en uppenbarelse, en synlig gestalt. Hur, jag tror att det finns, om jag har förstått det här rätt, så finns det olika styrka i den här synen. Olika klarhet, olika tydlighet. Allt ifrån en inre syn. Man kanske till och med kan blunda, så att säga, och se det här för sitt inre. Till en syn där man ser lika tydligt som jag ser er. Eller ni ser mig. Lika påtagligt. I den 12:e versen. I en syn har han sett en man. Det här är då samma budskap till Paulus som är på en annan plats. I en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och så vidare. Det står också orama. 10:e kapitlet, vers 3. Och det här är rätt fascinerande med de här orden och de här bibelställena. Där var det Cornelius då, som var en gudfruktig man. En dag i vers 3, omkring 9:e timmen, såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och började tala. Och i vers 17, där har Petrus då fått sin syn, och då försöker han tolka och förstå vad det är han har sett. I vers 19 på samma sätt. 11 kapitlet, vers 5, där återberättar Paulus, eller Petrus menar jag. Jag befann mig i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det här orama kan inträffa i samband med hänryckning. Hänryckning heter på grekiska extasej. Alltså samma som du har i extas. Extatisk upplevelse. En hänryckning. Så man kan försätta sig i ett tillstånd där man ser en syn. Men det är inte nödvändigt att man är i hänryckning för att se en syn. Du skulle kunna se en syn här plötsligt utan att vi är i hänryckning. Och 12 kapitlet, där är det ju väldigt påtagligt. Därför där kommer ju Petrus, han har lämnat fängelset och han kommer knacka på, och hon, den här tjänstekvinnan som öppnar dörren, hon tror ju inte att det är sant. Nej, förlåt, nej, det är ju senare. Här är det när de ska ut ur fängelset, ja. Petrus gick ut, vers 9, 12-9. Petrus gick ut och följde honom, följde ängeln. Men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt, utan trodde att han såg en syn. Han kunde inte ta till sig det här helt enkelt. Och det jag tänkte på var den här Rode i vers 13, tjänstekvinnan. När Petrus kommer sen och knackar på dörren, så tror hon ju inte att det är Petrus, utan hon tror att det är en ängel. Hon tror att hon har haft en syn alltså. Så verklig kunde den tydligen vara. Och så verklig var den i deras föreställningsvärld. Så det kunde hända alltså. Det var ju så det gick till för jungfru Maria när ängeln Gabriel kom och visade sig. 16 kapitlet, vers 9. På natten såg Paulus en syn, en orama. Också där i Troas. Det var så han kom över till Europa. Och sen var jag då här 18 kapitlet. Så ni ser, det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är 10 bibelversar vi har gått igenom nu där det här ordet förekommer. Och tydligen så är det så uppbyggligt så att Paulus blir alltså så upprymd, så tröstad, så glad när han får höra orden: jag är med dig. Jag har mycket folk här i staden. Så han stannar kvar där ganska länge. Det är under den här tiden som han skriver första Thessalonikerbrevet och kanske andra. Jag hade hoppats att jag skulle hinna med den här dateringen, men det har jag kanske delvis gjort då. När Gallio var landshövding i Akaja, jag sa det att han var född, eller förlåt, han tillträdde sin tjänst 1 juli år 51. Så då var Paulus på plats, och då kan det här ha varit i slutet på Paulus tid. Det behöver inte ha varit det i och för sig, det kan ha varit i mitten också. Men Thessalonikerbrevet är alltså skrivet år 50 kanske, eller år 51 möjligen. Nu hann vi inte med det verserna 12-17, men å andra sidan så kanske det kan få vara en anknytning till övergången sen till första Thessalonikerbrevet. För nästa tisdag, då ska vi börja med första Thessalonikerbrevet. Nu vet inte jag om det kommer några nya människor, men ni får gärna ta med nya, för nu börjar vi liksom på ny kula så att säga. Och då kan man ju få med helheten på ett annat sätt. Och för de som kommer då, eller för all del de som på annat sätt lyssnar till det här eller får del av ett häfte med första Thessalonikerbrevet, så får jag göra en återanknytning. Så vi får repetera nästa gång det här med vad som egentligen hände i Thessalonike. Vi får ta det lite snabbt, vi får inte gå igenom så noggrant. Och så får vi repetera den här händelsen med Gallio. Och så är vi rätt in i första Thessalonikerbrevet.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och det här var del 44 av Apostlagärningarna. Nästa vecka så kommer vi då att fortsätta då med Thessalonikerbrevet som du hörde Håkan berätta innan. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det då på tisdagar klockan 18.30 till 19.30. Och här i närradion kan du höra det på måndagar klockan 19. Här efter denna sändning så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Och det här var då en sändning från Värnamo församlings närradioprogrammet. Det heter Bibeltimman. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och jag önskar dig en riktigt skön fortsättning på veckan. Hej då!